Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, hjälp oss att ta emot också dina svåra ord. Det som inte gör oss glada utan som tillrättavisar oss. Men hjälp oss så att vi också ska lyssna när du talar om din stora gärning för oss. Och hjälp oss att kunna tala till våra medmänniskor de ord som du vill att vi ska säga. I Jesu namn, amen. Jag ska börja med att säga några ord till barnen, men vi får ju alla lyssna förstås. Är det någon av er som gillar ormar? Det är många som inte gillar, men du gillar ormar. Intressant. Många är rädda för ormar. Och det kan ju vara farliga. Det finns huggormar som biter med gift som kan till och med döda. Och i en del, på en del ställen i världen så finns det så giftiga ormar att det inte tar många minuter efter att man har fått ett ormbett innan man dör. Så ormar kan vara väldigt farliga. Vad tänkte man när Jesus på då han sa till sina lyssnare, huggormsyngel, alltså ormbarn, det var ju väldigt allvarligt sagt. Många skulle säga att det var kränkande. Det är modernt att tala om att man kränker människor genom att säga fula saker. Och det är minsann nog nästan snudd på, tycker man kanske. I Matteus 23 använder Jesus samma tilltal, då står det tydligt att han talar till fariseerna och de skriftlärda. Ormar, huggorms yngel. Vi känner alla till berättelsen om Adam och Eva. Och hur Eva blev frestad i paradiset att äta av en frukt som hon inte skulle få äta av. För Gud hade sagt, du får äta av allt annat men inte av det här. För om du äter av den frukten ska du dö. Där fanns en orm. Vi brukar tänka oss att den här ormen krälar där i trädet. Annars brukar ju ormarna kräla på marken. Och vi vet inte hur det var. Men det som var alldeles speciellt märkliga var att den här ormen kunde tala. Och hur mycket man än umgås med ormar så får man ju aldrig höra den tala. Så det var någonting verkligt ovanligt. Och den här ormen som talade gav inte uttryck för någon speciellt godhet och liksom kärlek, utan det var falskt. Det var inte något vackert tal, för han sa, är det faktiskt så att Gud har sagt så här? Och då så vränger han det som Gud hade sagt. Det var onda ord. Man brukar, ja, vi kan säga att det som ormen då gjorde, det var att han förledde Eva till synd. Det blev ett syndafall, för hon tog också av den frukt som Gud hade förbjudit att ta och gav åt sin man. Och så dog de på ett andligt sätt, för de miste relationen till Gud. Den fina relation som bestod i att de kunde tala med Gud. Gud gick omkring i lustgården och ordnade allting så väldigt bra för dem. Plötsligt så gömde de sig för honom. Och så började de skylla på varandra. Det är också ett uttryck för att de blev andligt förstörda genom syndafallet. De dog en andlig död. Och nu är det så att just den här ormen som vi vet är djävulen. För det står på andra ställen, till exempel i Uppenbarelseboken, att djävulen är den gamle ormen. Så det var han som var med där. Det var han som förledde Eva. Så vi vet att han vill spruta gift i oss så att vi ska dö. Och då är det först fråga om att han vill få oss att dö en kroppslig död. Det är också en följd av att människorna föll i synd. Men att vi ska dö en andlig död. Alltså att vi ska komma bort från Gud och hans kärlek till oss. Ormyngel är ormens barn. En gång sa Jesus till judarna som hade samtalat med honom, och som det står också, att hade kommit till tro på honom, så sa han: ni är barn av djävulen. Det var också väldigt hårt sagt. Ni är onda, säger han i vår text. Det som vi läste i evangelietexten. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Kan det faktiskt vara så att Jesus menar att också de som tror på honom, och också vi, är fullt onda, så att det som vi säger är fullt av ondska? När vi tänker på Jesus så brukar man vanligtvis tänka på honom som godheten själv. Godhet var allt han sade. Det så står det i en psalm som vi brukar sjunga. Men till den här godheten så hör också att han måste avslöja det som är ont. Han måste säga oss i klarhet att vi är onda genom vår natur. Så att vi är djävulens barn genom vår natur. Då vi kommer inför honom så hjälper det inte om vi sköter oss ganska bra. Om många ord som vi säger är goda. För så snart det finns en ond tanke eller ett ont ord eller en ond gärning, så räcker det till för att vi ska förskjutas, för att vi ska dömas. För Jesus säger att vi på domens dag ska svara för varje onyttigt ord vi säger. Så är det minsann någonting oerhört, oerhört allvarligt. För hur många av oss har sagt bara nyttiga och goda ord? Aldrig ett onyttigt eller ett tomt ord, som det egentligen står i grundtexten. Ett ord som inte har någon funktion eller som river ner. Sådana säger vi tyvärr ofta. Vi förstår att vi inte håller måttet. Det som Jesus vill med de här orden är att säga att det finns en frälsare, det är han själv, som är god. Och som kan stå framför oss i domen, så att inte våra onyttiga och onda ord dömer oss till helvetet. Utan så att vi kan stå inför Gud som rena. Som så fullkomliga att vi får vara med i himlen. Det här har Jesus skaffat åt oss. Det ska vi alldeles snart gå in på. Men vi får vara med också på ett annat sätt i dagens text. När Jesus talar om ett gott träd och ett dåligt träd, så menar han att vi i oss själva är dåliga, men det är han som är det goda trädet. Och så använder han på ett annat ställe en bild som säger att vi har fått bli ympade in i trädet. Kanske ni känner till det här, att man kan ympa en kvist in i ett träd. Och så börjar den där kvisten bära frukter som får näring och kraft från stammen, från den goda stammen. Han vill lära oss hur vi ska använda våra ord så att det inte skadar utan hjälper människor och ger Gud ära. Men vi måste gå lite mer på djupet och förklara lite mer om det här. Det som Jesus säger här, det kallas lag. Det är en skarp lag. Lagen talar om hur vi måste vara, hurdana vi är. Och lagen straffar oss om vi inte är sådana som Gud vill att vi ska vara. Det är precis det som Jesus gör här. Han tilltalar åhörarna som onda, ni som är onda. Men Guds lag är inte ond. För den vill inte slå ner oss, den vill inte ta livet av oss. För att den ska finna glädje i det, utan den vill föra oss till Jesus. Lagen är god, men den har inte som syfte att berömma oss. Så att vi själva i oss skulle tycka att vi har någon glädje eller någon kraft att skryta med det vi gör eller vi inte gör. När Jesus nu talar såna här ord till oss, så menar han att vi också ska kunna tala sådana ord. Vi behöver också kunna säga till människor som tror på sig själva och som är stolta och som skryter och inte behöver Jesus, att det stämmer inte. Vi är inte goda. Utan vi behöver frälsare som är god. Jesus predikade lagen i det skärpa för att visa att det inte kommer något gott från människan. Efter syndafallet är varje människa som föds hit i världen en syndare. Och det betyder att vara ond inför Gud. Inför Gud är bara den god som är fullkomligt god. Allt annat är ont, även om det bara är lite ont, som vi tycker. En människa kan verka mycket god i andra människors ögon. Men inför Gud är ingen människa god i sig själv. Därför gäller de här domsorden inte bara de hatiska skriftlärda och fariseerna, utan också oss. Vi ska ta dem till oss och tänka på hur allvarligt det är. Huggorms ynge. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Jesus vill avslöja vårt inre. Han vill visa varenda en av oss att vi inte kan vara goda sådana vi är eftersom vi är av ett ont träd. När vi hör ord som inte är vänliga och snälla, då beror på att vi är onda i vårt hjärta. Sådana är vi människor. Jesus säger i Markus 7 om vad som är orsaken till att det kommer onda ord från vår mun och mycket annat ont. Han säger så här: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Och vi måste också läsa ett ställe från Romarbrevets 3 kapitel där Paulus beskriver oss på liknande sätt. Och han citerar olika ställen i Gamla testamentet, framförallt från Saltaren. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder det till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Här fanns också ord om huggormsgift. Det var precis det som stod i psalm 140. Så de som lyssnade till Jesus och som läste eller hörde Paulus brev, så de visste vad vi talade om. Det här brukar vi kalla det allmänna syndafördärvet. Och den text som vi har som episteltext talar mer om det här. Jag ska också repetera ett par meningar därifrån. Tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Det är alltså inga ord av beröm som Jesus kommer med. Han säger inte, du duger bra som du är. Nej, han säger klart och tydligt att våra ord är såna att vi av dem blir fällda inför Guds domstol. Det är inte bara så att Jesus säger allmänt att vi människor är onda. Han kommer oss väldigt nära då han talar om de här onyttiga orden som vi säger, som ska döma. Det är alltså inte bara frågan om varje elakt ord, utan också onödiga ord, tomma ord. Ingen av oss kan påstå att vi alltid i alla sammanhang har talat bara goda och nyttiga ord. Därför kommer vi att bli dömda skyldig om Gud dömer oss efter oss, hurdana vi själva är. Hur ska vi då klara oss? Vem kan klara sig inför domen? Vem ska bli frälst? Här måste vi få höra evangeliet. Evangeliet berättar om vad Gud har gjort och gör för oss. I den här texten så talar Jesus bara lag. Men det finns andra ställen där han talar evangeliet. Lagen täpper till munnen på den som skryter med sig själv och tror att han bär goda frukter. Men till all lycka så säger han också någonting om den som är avslöjad och som känner ångest inför det här eller vet att det här går inte, det här håller inte. Jag kommer inte att klara mig inför Guds dom. Den som har mist allt sitt hopp om att gå fri, för den så berättar Jesus vad han gör. han sa flera gånger och han gjorde sen. Jag måste gå till Jerusalem och lida och dö. Det här måste han göra för att försona våra synder och öppna porten till himlen för oss, trots att vi har förtjänat att bli dömda till helvetet. För den som blivit avslöjad som syndare av lagen och som är rädd och som känner fruktan inför domen, för den är det en glädje att läsa till exempel vad det berättas om Sackeus. Den tullindrivare som klättrar upp i ett träd för att få se Jesus, som hade gjort mycket ont, som människorna visste om att det här var en verklig syndare, en uppenbar syndare. Jesus kom till det där trädet där han var uppklättrad och så sa han: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hus. Jag måste. Och så sa han sen, när Sackeus hade öppnat sitt hus och sagt: jag vill ge fyrdubbelt igen om jag har tagit för mycket av honom. Han sinne ändrades totalt. Så sa Jesus: människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Sackeus var förlorad. Du och jag är ju själva förlorade. Det har vi sett att lagen säger. Men han kom för att söka upp och frälsa oss. Sackeus, han blev fullständigt förändrad när Jesus kom till hans hus. För Jesus hade förlåtit honom hans synder redan innan han öppnade sitt hem för honom. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Redan innan människor har kunnat tänka på honom. Medan vi var ogudaktiga led Jesus Kristus döden för oss, säger Paulus. Medan vi var ogudaktiga. Vad var det som hände med Sackeus? Det står inget annat än att Jesus sa att han måste gästa i hans hus. Det förvandlade honom. Han sa: jag har kommit för att söka upp också honom, för han är också en Abrahams son. Jesus menar med det här att Sackeus, han kände till att det ska komma en Messias. Den smorde, frälsare, som skulle söka upp och frälsa både de arma tullindrivarna och hela världen, också dig och mig. Han skulle söka upp oss och så skulle han säga till oss: dina synder är dig förlåtna. Han hade inte gjort något ont. Sackeus visste att han inte hade gjort något gott. Och Jesus, som inte hade gjort något ont, han räknar sin godhet till godo. Så Sackeus förändrades, omvändes. Och sen efter det blev Sackeus god. Sen ville han göra det som var rätt. Och det här gäller också för oss, för dig och mig som är dåliga träd, som inte har något annat än huggormsgift på våra läppar. Jesus kom för att söka upp oss. Jesus levde som ett alltigenom gott träd. Han bar bara goda frukter. Han tog fram det goda ur sitt goda förråd och delade ut det åt oss. Därför är vi i hans namn också goda. Inte jag själva, men i honom. Och då kanske vi frågar: hur kan den som är ond börja bära fram goda frukter? Det finns två saker som vi ska säga om det här. Vi är inte goda själva, men vi får hans godhet räknat till godo som vårt eget. Den godheten brukar vi kalla Jesu rättfärdighet. Fullkomlighet. Den klädde han på oss när vi blev döpta. Och de kläderna, rena och vita kläderna, täcker in alla de onda och dåliga orden som vi har sagt. Gud ser bara renhet och sanning. Och den dräkten, den får vi klä på oss varje dag. Varje dag när vi påminner oss om vad Jesus har gjort för oss. Och han klädde på oss det här i dopet. Så får vi på nytt klä på oss de här kläderna och tacka honom för att vi honom är felfria, fullkomliga. Och då har vi frimodighet inför domen. För hans skull. Jesus ska stå vid domen och täcka över oss med sina rena kläder. Sen det andra. Hur ska vi då åstadkomma de goda frukten? Hur ska vi kunna tala goda ord så att inte våra onda ord ska döma oss? Också här kan vi tänka på Sackeus exempel. Efter att Jesus mötte honom, alla ner honom från trädet, så gjorde han bara gott. Han ville betala tillbaka sina skulder. Inför Gud var hans skuld redan betald. För dem hade Jesus betalat genom sin oskyldiga pina och död. Men han ville gottgöra skulden inför medmänniskan. Det finns en bild som jag ska ta in här också. Och det är vinstocken och grenarna. Det förklarar Jesus i Johannes evangeliets 15 kapitel. Alldeles strax innan han gick till sin död, till sitt lidande och död. Där förliknar han sig själv i en vinstock. En god vinstock naturligtvis. Vi kan tänka på ett äppelträd som ju är vanligare här hos oss än vinstockar. Då man ympar in en kvist i ett äppelträd, kommer den kvisten att bära sådan frukt som finns i generna hos den inympade kvisten. Och här har vi en märklig sak. Paulus säger i Romarbrevet 11 kapitel att vi har blivit inympade i det äkta olivträdet. Men där är det inte så att det är vår onda natur som fortsätter att leva så att vi bär onda frukter. Utan då vi blir inympade i Jesus så kommer hans godhet att leva i oss så att det kommer någonting gott. Och det är visserligen så att vi har ännu vår onda natur kvar. Den får vi kämpa med. Men när vi får Jesus i vårt liv så kommer det kraft från honom som vill göra det som är rätt. För det är hans goda saft från stammen som kommer att vara verksam. Då vi är inympade i Jesus har vi fått ett nytt liv. Det gamla livet finns kvar. Men det finns också någonting nytt. Och det nya är en ny vilja. En lust att göra det som är gott. Den gamla människan är huggormsgiftet. Det som kommer från djävulen. Vi ser att det skadar oss och våra medmänniskor. Och då vill vi inte ha det hos oss. Men när vi ser och hör om hur Jesus har burit våra synder. Och skaffat oss sin evigt gällande förlåtelse för synden. Då vill vi inte skada människorna med onda ord. Då ber vi Gud att han ska ändra vår tunga så att den inte längre använder hårda ord och onda ord mot vår nästa. På det här sättet vill Jesus verka genom oss det som är rätt. Nu ska jag ännu till sist göra en kort sammanfattning av det här. Vi är onda genom vår natur. Jesus har kommit i världen för att söka upp och frälsa syndare. Alltså just oss. Han levde helt rent. Hans ord var aldrig onda. Han gjorde inget orätt. Och hans heliga liv räknar han till godo för oss. Så att vi är inklädda i hans rättfärdighet och vi står inför domen. Då ska Gud inte heller se eller höra de onda och onyttiga ord som vi har talat, eftersom Jesus täcker in dem med sin rättfärdighet. Eftersom inget ont får komma inför Gud, måste Jesus lida och dö för att ta bort skulden för allt det onda vi har gjort. Det här gjorde han genom att lida och dö på korset. Sen uppstod han. Och det var beviset för att han nu har gjort allt. Det räcker verkligen till det som han har gjort. Han gav oss kvitto på att vår skuld är bortbetald. Till sista slanten. Jesus lärde sina apostlar att vi skulle döpa människorna. Och det har vi fått fortsätta med. Då vi döps kläs vi på Jesu rättfärdighet. Samtidigt får vi ett nytt sinne. Som vill göra det rätta. Och också tala goda ord. Kraften till det här får vi från vinstocken där vi har ympats in. I praktiken är det från Bibeln. Som vi ska läsa varje dag. Och vi får det från gudstjänsten. Där vi hör Guds ord och ber till honom. Och där vi får del av Jesu kropp och blod i nattvarden. Och vi påminner om att vi är döpta till honom. Och därmed lever ett nytt liv i gemenskap med honom. Därför vill vi tala vänligt med varandra. Så att våra ord ska bli till välsignelse. För våra medmänniskor. Till det hjälper oss Gud. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till ände, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen.